Det här är en berättelse av Erik Lehmann som jag läste in i december månad 1989. Tre livgrenadjärer på tjustkompaniet. I pommerska fälttåget 1805-1806. Den var inne och på åkertegarna vid Lilla Mjörtorp i Hallingbergs socken höll rotens livgrenadjär nummer 115 Jonas Möllman som bäst på med potatisupptagningen. Vinden som drog fram över fälten kändes ännu mild och på den del av Långsjön som skymtade där nere för Hummelstad gård glittrade småvågorna alldeles som under en högsommardag. Såväl höskörden som ärterna, ågen, havren och vetet var innebärgat. Äringen hade varit över hövan god och året det bästa av de 23 han tjänat för numret. Händelserika och strapatsfyllda hade åren varit. Inte blott för kungliga andra och tjust kompaniets grenadörer, utan för alla utkommenderade. Fälttåg och fångenskap i Frankrike. Och så fälttåg igen. Mot Norge. Året 1798 var i början mycket lovande. Men blev ett mäkta svårt år. Och där säden varit som bäst. Stod han stackot och tunn. Båda de stora bekymmer för nästa år. Uppe i Hallingebergbyn satt sockenskräddaren Samuel Hallgren. Och för den tynande tillvaro med sin familj när han inte var ute i bygden. Och besvärligt var det då också att flacka omkring med pressjärn och sax i de olika gårdarna där badmalet väntade. Och för sonen, den 20-årige Jonas, som gick och hade fästekvinna borta i Blacksta, vore ju utsikterna inte heller vidare lovande. Jonas innehade drängplats för andra gången. När han fick höra att Mjörtorps grenadjär, den gamle Möllman, hade lagt in om sitt avsked. Och roten därför hade att utse och antaga en ny grenadör för torpet. Med det nya seklets första år. Att bli en kronans kar var alltid något för en hurtig yngling med fästekvinna att stå efter. Jonas skrev på och blev genast godkänd. Samt gifte sig med sin kära Anna-Stina från Skutterstad, som var 3 år äldre än han och född 1775. Samt tog så grenadjärtorpet Lilla Mjörtorp i besittning. Nöd och dyr tid var rådande när det nya århundradet gick in. Men för Kunglig Majestäts och Kronans folk gällde ju alltid såväl lön som avkastning enligt Otebokens bestämmelser. Grenadjärtorpet var beläget på Ulstensåsens sluttning utmed landsvägen mot Torgrundsbruk och Vimmerby stad. Med uthuset invid det väldiga flyttblocket och ladogården lite på sidan därom. Torpets ägogräns på denna sida slutade framöver landsvägen där 2 av skälstenarna vore nerpåtade. Och där i vägskälet på andra sidan sjön låg krogen. Eller Hummerstads värdshus som det kallades. Brännvinsbränning var ju en av lantbrukets binäringar av gammalt. Fast på denna krog hade brukspatronen utfärdat fullständigt i utminuteringsförbud beträffande hans egna hammarsmeder, ifall de förirrade sig så långt som hit upp under sina fisketurer. De hade nämligen sitt eget brännvin att tillgå på bruksmagasinet, och därför fick de inte beträda denna krog med sin fot, i och för att försöka skaffa sig något extra. Här i det vaskrika grundvattnet som utgjorde mötet eller förbindelsen mellan de båda sjöarna hade stenåldersfolkets stråkväg gått fram. I sina primitiva farkoster möttes här folket från såväl söder som norrifrån. De mörkögda och småväxta, med sitt raka stripiga hår, och representerade trindyxekulturen, och så det långa, raka släktet med ljusa lockar och blå ögon. Här på stränderna har de till och med haft fasta boplatser med såväl tillverkning som slipning av yxor och spjutspetsar. De stora brynstenarna med sina nednöta och änder låg ännu på sina olika platser. Materialet, som varit en helt annan stenart än det som förefunnits i trakten, måste ha ditförts långväga ifrån, antingen över sjöarna i farkoster eller över land från närmaste havsviken. En del av de hegniska kämparna slöt och där vid sina dagar och fingo vila i grusbankarna på ömse sidor om Långsjöns inlopp. Kringströdda ute på de olika gårdsägorna låg och deras ättehögar och kummel, och allra störst bland dem var högen som omslöt kung Humbles stoft. Där sydväst på gärdet, ner sjön, i den vackra blomerängen. Kung Humle skulle ju enligt sägnarna haft sitt säte just här uppe, och hans ätekulle, som var vackert oval till formen, mätte 87 fot i längd, 56 fot i bredd och 11 fot i höjd. Numera var visserligen åtskillig mark på utägorna utbruten från den urgamla stamgården Mjöltorp, och med ytterligare en del utmarker lagda därtill hade framstått en mindre gård, Bromåla, av reviterat timmer på andra sidan landsvägen. Därmed lades den vackra blomerängen så småningom under odling, och längre utåt, närmare Sjöviken, hade man vid täckdikning påträffat åtskilliga, underligt murade husgrunder eller rester av äldre källare, vilka av de gamla ansåg oss ha tillhört kung Humles borg en gång i tiden. Men närgångna vid lämningarna hade man inte varit. Såväl spadarna som plogbillarna gingo varligen fram ut med ättekullarna och kumlen utan att rubba deras fotkedjor. Till fredag skulle ättehögarnas kämpar vila och ägnas sin tysta vördnad som gammal god sed bjöd. Och inte heller rörde man det av deras redskap som därvid stundom kom i dagen. Detta var man också mycket noga med. Gravfältet var bra mycket större i omfång och utbredning än man hade vetskap om. På andra sidan landsvägen, uppe i de sandavlagringar och åsar som Möllman hade sin håg på, fanns sålunda även spår. Och nu senast hade man borta i grustaget påträffat en hopbuntad knippa om ett 40-tal smidda svärd eller spjutämnen, ganska illa åtgångna av åldern. Men man brukade ju även lägga tillbaka det fynd han gjorde, till dylikt hittegods av såväl sten som metaller, för det ju tur med sig och verkade skyddande för växtligheten, bara man höll tyst därmed. Han hade alltid en åskvigge liggande på den handskrädda bjälken över ingången till sin ladugård, så att inget oknytt kunde kliva in över tröskeln till djuren. Men de här svärden låg som sagt i grustaget, utanför hans råmärken, och så fort gårdsmeden fick höra talas härom, gick han genast fram och hämtade allesamman, som smidde så småningom upp dem för gårdens behov. Ordergången såväl grenadjärerna emellan som inom bossmanshållet gick sin gilla gång, och inget vinterväder kunde hindra dess befordran. Nu till söndagen skulle det bli kyrkparad. Sådan återkom ju månadsvis, och ur roterkistan inne i kammaren framtog Möllman sin uniform. Det var alldeles för rysligt så grann den var, och Anna-Stina tog lika varligt i den som i sin kyrklänning. Vita korsbyxor, stibletter eller damasker skulle vi väl säga, som gingo upp över knäna och knäppta på utsidorna med många knappar. Klädesrock i blått med rött revär fram över bröstet och knäpp på höger sida. Vit krage med röda kanter om halsen samt röda uppslag på ärmarna. Grenadjärmössan, hög som en stormhatt med gult band och ståndare, samt röd tagelliggare neråt högersidan. bandolär eller bälte med vidhängande sabel samt geväret, allt i den senaste modellen av 1798. Ja, det var hiskeligt så grann han blev när han tagit uniformen på i den tidiga söndagsmorgonen. Mössan fick han visserligen vänta med att sätta på sig till han kommit ut på stugbron. Tyne var det ju alldeles för lågt till taket. I den uniformen kunde han nästan mäta sig med länsman, eller självaste brukspatroner på järnbruket, tyckte Anna-Stina. Kyrkfolket tittade efter dem, och framöver kvinnor slöt i sällskap med folk utifrån Hult, Boda, Skaftekulla och Fisksätter, som stannat där i vägskälet och väntat. Utanför kyrkan träffade Mölman samman med sockenkamraterna på Tjust, och småmysande kom återhållarna med sina moror fram och slogs över Anna-Stina som han själv i näven och hälsade. Se granna krigsmän, det hade då alltid Mjöltorp kunnat bestå sig med. Det var då säkert. Så ringdes det samman i Hallingeberg och man ställde upp och marscherade in i kyrkan. Tvärbänkarna framme i koret var avsedda för ståndspersonerna och de övriga härskaper inom socknen. Jämte deras familjer. Bänkraderna nere i kyrkan var sedan numrerade. De främsta, på såväl kar som fruntimmersidan, märkta med 1 och 2, hörde järnbruket till och kallades därför ankarsulsbänka. Sedan kom och gårdarna undan för undan. 17:e bänken tillhörde Boda, socknens uräldsta by, vilket man kan följa tillbaka till den fromma Curatus Ragnerus och hans tid, 1325. Ja, mycket längre, till det fanns spår från stenåldern. 2 bänkar framom, den 15:e således, hade inget bänknummer, utan istället en krigsman utmålad på sin bänkdörr. Och i denna bänk sutto alltid socknens indelte, grenadjärerna, båtsmännen och knäktarna. Dessa återkommande kyrkparader vore liksom ljusglimtar i tillvaron hemma på torpen, mellan inriktningarna. Då mötte sockenfolket mer än vanligt upp, och särskilt ungdomen, och ännu långt efter gudstjänstens slut kvarstod då många i små klungor ute på kyrkbacken, småpratande om egna angelägenheter eller utsikterna i allmänhet. När 115 Mölman fjärde hösten återkom från mötet kunde han omtala att han hade fått några nya kamrater på Tjustkompaniet. Det var då först Peter Anders Fågel som den 2 november hösten förut hade antagit tjänsten för nummer 121 Borghult i samma socken. 24 år vid det här laget, född den 3 augusti 1779 som han var. Gift hade han då ännu inte varit fulla året, när han med sin Maja Kajsa Henriksdotter från Lofta socken, 8 år äldre än han och född den 10 mars 1771, flyttade in i Krokstorp. Peter Ask var ju känd som en livad yngling och att han skulle skriva på och bli en kronans karl med tiden förstod man nog så väl. Men i så fall till sjöss. Fadern var nämligen båtsman och tjänade för numret 84 Sandviken på Elmarsums ägor. Hans namn var Anders Ask och modern Kerstin Eriksdotter. Den nya kamraten från grannsocknen Törnsvall som antagits samma dag som 121 Fågel var Anders Paroll för nummer 90 Vångesunda. 21 år gammal och ännu ogift. Och Per Westerberg i Västra Näs som varit i tjänsten i 3 år när han själv antogs till grenadjär tjänade fortfarande för nummer 89 Kålocker. Fadern var torpare i Törnsvall, hette Erik Ersson, och modern Maja Olofsdotter från bygget ute på Norrlandet. Per var nu 30 år gammal och hans huskvinna 5 år äldre, född 1768. Där i Västra Näs föddes så den 15 april 1799 dottern Maria Magdalena eller Maja-Lena som hon i dagligt tal kallades. Och den 22 oktober 1802 sonen Peter, samt den 27 oktober 1805 Johan Erik. Så länge grenadjärernas gärning växlade mellan mötena på Malmen och arbetet där hemma på torpet var ju allting gott och väl. Men tiderna blev allt mera orosfyllda där ute på andra sidan Östersjön och man visste inte riktigt hur det skulle komma att gestalta sig i framtiden. Det hela berodde väl mestadels på hur kungen kom att ställa sig, ty han höll ju så styrt på engelsman jämt. Ännu ett möte förgick medan orosmolnen syntes hopa sig. Kungen slöt sig mycket riktigt till koalitionen England-Österrike-Ryssland som man befarat, och när nu fransmännen under Napoleon började besätta svenska Pommern förstod man varåt det lutade. Den 3 september fingo somliga av grenadjärerna order att i full mundering och utrustning avmarschera för bevakning där ute, som det kallades. Och det var inte mycket tid att vinka på, ty den 11 skulle man samlas och tillstöta just den stora landsvägen söderut skär länsgränsen Östergötland-Småland i Kisasocken, in vid sjön Virvelns långsmala sydspets, då för tiden kallad Ännesbovad, efter byn Ännesbo i närheten. Men man visste att även Västerberg och Fågel hade fått order, och när de åkade skulle de sedan hålla sig tillsammans. Den 10 måste han upp före solen och begiva sig av stad, och kvällen innan vore Otehållsgummorna framme med hans marschkost. Var sin mindre ost och en kaka bröd som sover därtill. Men man gick med Anna-Stina ut i ladugården, fodrade kossan och fåren, samt styrde med lite smått och gott medan hon mjölkade. Han åt sedan ett bastant morgonmål, påstod uniformen, huggarn, ränseln, matornisten och patronköket, samt tog ner geväret från sin vägspik ovanför rotekistan. Granadjärmössan behöll han i näven till han kommit ut. Och så var han då redo för uppbrott och plikten som kallade. Sin nära 5-årige son, den duktige Jonas Petter, ledde han vid handen och bredvid följde Anna-Stina under tystnad ner mot gärdsgårdsgrinden vid landsvägen. På armen bar hon Lovisa, dottern på halvt annat år. Att hon var född på själva skottdagen 1804 var något som Möllman såsom krigsman brukade skämta med. Nu sökte han trösta sin Anna-Stina så gott han kunde. Den här bevakningen skulle nog inte räcka så länge. Till vinterns intåg var han säkert hemma igen och kargörat på torpet finge nog otehållarna träda till och utföra. Så det reddes han nog. Möllman tog adjö och för att Jonas Petter skulle kunna vinka farväl lyfte han något på honom på gärdesgården vid grindstolpen. Lovisa gjorde endast stora ögon. Hon förstod ju ingenting och alldeles nyvaken var hon. Och där vid grinden stod hon under de tre så länge de såg en skymt av honom borta i vägkröken åt Blackstahållet. Vid Hästebäcken inträffade de utekommenderade tjustgrenadjärerna kvällen före, och när fältkompanierna avtågade stod då allesamman uppställda på gränsen. Enligt ordern kommer de att tillhöra 7:e fältkompaniet under kapten Jörges. Så gick marschen vidare söderpå mot Karlskrona, sina 30 mil från Linköping, och i täten sjönks den ena strofen efter den andra. Vi ska trampa jorden så att fötterna ska blöda för konung och fädernes land, lät det stundom. De två första nattkvarteren i det fria under nermarschen gick över land, men den tredje på gatorna i Karlskrona var värre. Blåsten utifrån sjön kändes olidlig och nattkylan bet i skinnet. Säkert blev det nu ruskväder på detta, og man kjenne seg riktig glad når morgonen endeligen grydde, og man kunne vente på at innlastning på linjeskeppet Gustav den fjerde Adolf skulle ta sin början. Allt som allt vore 9 fartyg uttagna för denna överskeppning av trupperna. Möllman, Westerberg och Fågel hade slutit sällskap och där på trappan till en uthuslänga inne på en gård som var skyddad för blåsten kunde de slå sig till ro medan markkosten kom till heders. Väderleken blev emellertid allt sämre och blåsten bara ökade så att sundets vågor ginga höga. Man kunde inte lägga ut och avsegla i denna pålandsvind utan måste invänta gynnsamt väder. Efter 5 dygns väntan skedde äntligen avseglingen den 21 september och som motvinden ännu var ganska ihållande tog överfarten till Pert på Rygen sina 6 dygn. Härpå följde nu ideliga marscher genom Pommern, Mecklenburg och Lüneburg ner till staden Velsen där man gjorde halt och vände. Krigshändelserna utvecklades nämligen helt annorlunda än tänkt var. I oktober hade de ryska trupperna landstigit i Pommern och även engelsmännen vore över på fastlandet. Och här hemma hade en ny order om utkommenderingar utfärdats på dagen en månad efter den första. Ordern lydde på en förstärkning med 200 grenadjärer, 2 officerare och 4 underofficerare såsom befäl, samt 2 trumslagare och 2 spel, vilka med marsch fors skulle avgå till Karlskrona. Så kom den nedslående underrättelsen om österrikarnas stora lederlag vid Ulm den 17 oktober och därefter pröjserna vid Jena. Och när Napoleon, som var koalitionen övermäktig, längre fram i december segrade vid Austerlitz blev detta avgörande för händelsernas gång. Just då, första dagarna i november, var svenskarnas frontlinje Damgarten, Rostock, Amt Mecklenburg, då överste Mörner enhöll kontraorder att hastigen förena sig med avantgardet som stod Välbe. Det dröjde sedan inte länge förrän de båda allierade huvudstyrkorna drog sig tillbaka, ryssarna inom egna gränser och engelsmännen på sina skepp, och där stod nu de båda svenska bataljonerna ensamma i sticket. Reträttvägen över Elbe mot svenska Pommern stod öppen, och denna måste man nu begagna sig av. Inskeppningen skulle ske i Lübeck, där det svenska transportfartyget Vänskapen låg, som sorgligt nog endast kunde inlasta 3 kompanier. Fjärde kompaniets utrustning kunde emellertid även instuvas i lastrummen, och sedan detta var gjort måste dessa marschera vidare till Travemünde, där beslag lades på en dansk brig. Efter många vedermödor nåddes Neustadt i Holstein och därefter Pert på Rygen, där man landstigit hösten förut. De 3 kompanierna ombord på Vänskapen gick det mycket illa för. Till motvind och annat gjorde att fransmännen hunnå fram, stormade Lübeck och började beskjuta dem innan de hunnå avsegla. Manspillan var väl inte så stor. Många föll i vattnet och skötos där eller drunknade. Och man nämnde även fältprästen Duse bland de stupade. Och för att rädda vad som räddas kunde var kapitulation den enda utvägen. Över 500 menige jämte befäl föll nu i fransmännens händer, vilka påbörjade en regelrätt plundring som man gick och stod där på gatorna. Westerberg miste silverrovan som var ett arv efter fadern, och fågeln sina slantar. Ja, till och med småpersedlarna höll man till godo med. Och det större bagaget såsom instrument och läkemedelskistorna slog man sönder och släpade bort innehållet i gatsmutsen. Hela staden plundrades. Efter den förra höstens myckna regn och snöslask kom så en sträng vinter, med trägna marscher och urusla nattkvarter, som gjorde att en stor del insjuknade. Nu var året 1806 i det närmaste slut, och just när avseglingen hemåt skulle anträdas, fick man istället gå i fångenskap. På torget i Lübeck ställdes de svenska upp och avlämnades till marskalk Bernadotte, och ett par dagar senare skedde uppbrottet. Så länge det ännu gick genom Tyskland for man väl. Mat och persedlar erhöll man rikligen, och på alla orter hyllades man. Högtidligast var det väl i Leipzig och Erfurt. På själva nyårsdagen 1807 nådde den utruttade fångtransporten Metz, och sämre skulle det bli efter uppdelningen på den franska sidan. Av tjustkompaniet hade mellan 50 och 60 grenadjärer blivit tillfångatagna, och under denna marsch hade de lämnat efter sig 13 som insjuknat. Man hade bistått varandra så gott man kunnat, men när de inte längre orkade stå upprätt på benen måste de kvarlämnas. Allra värst var det väl i Erfurt, där 8 man måste lämnas efter. I Freiblitzen var det 2, och i Gotha, Fulda och Zweibrücken en på vardera orten. Om deras vidare öden saknade sedan kamraterna underrättelser. Blev de friska igen anträdde de väl på egen hand hemfärden och sökte uppnå hemlandet. Och avled och de fingade de vila där ute. Bland de rapporter om avmarschen mot fångenskapen under serie 1, LTM, som förvaras i riksarkivet, har jag i avskrift erhållit följande 2 av överste Mörners hand till konungen. Den 3/12, Lübeck, 4 sidor. Embarkerade ut i Lübeck den 5 dennes på ett skepp, Vänskapen, ifrån Norrköping. Jag hade 3 kompanier av 1:a bataljon livgrenadjärer ombord. G.F. Mörner. Den 8/12 låter det så här från Erfurt, 4 sidor. Imorgon fortsätter vi marschen mot Mainz. Gud låter folket utstå de mödor som därmed är förknippat. Här i staden lämnas 86 man sjuka och maroder. Ut i Leipzig lämnades 1 och 4 tio. 2 underofficerare och ungefär 60-70 man är rymda. Jag önskar de komma väl hem. Mina kamrater såväl som jag kunna ej vänja oss vid vår olycka att vara fångna. Som rykte berättas att vi skall föras till Paris. G.F. Mörner. Efter Hanau kunde Westerberg och Möllman inte längre finna kamraten på Tjust, Peter Fogel. Hur de än försökte få klarhet härom var han spårlöst försvunnen. Fri som vanligt var han om kvällen, och ingen kunde förklara hur det gått med honom när marschen fortsatte morgonen efter. Mot Paris gick han inte, som överste Mörner hört berättas, utan istället mot Longwy och andra orter i Frankrike. Och stundom var man så utsvulten att man plockade åt sig rovorna på fälten intill och förtärde. I Rockroy blev efter mitten av oktober det året den slutliga förläggningen till fredslutet som skulle dröja till utgången av 1809. Hantverk och åkerbruk blev deras sysselsättningar. I Hallingebergskyrkans knäckbänk felade sålunda alltjämt Möllman och Fogel, och man erhöll inga som helst underrättelser om hur det stod till där ute. Och när Borghults husförhörslag om hösten samlades fram i gården kom Maja-Kajsa Fogel som vanligt ensam, och det blev åter för den gode sockenprästen Daniel Kjennell att i husförhörslängden inskriva ordet utkommenderad för honom, som för Möllman i Mjöltorp. Och samma var det för Kålåkers grenadjär Per Westerberg samt Vångsundas Anders Parol. Men så en dag fram på vintern spred sig ett rykte från Törnsvall. Att Peter Fågel var hemkommen. Inte som grenadjär i uniform utan i civila trasor. Allt var så underligt och oförklarligt. Men hemma var han, stackaren. När Anna-Stina Möllman hörde detta lämnade hon barnen fram i gården som gick själv den långa, långa vägen till Krokstorp för att få visshet. Och där satt verkligen Peter Fågel inne i stugan, nedstämd och utmärglad. Men Möllman och Westerberg var ingen fara. Ännu under marschen genom Tyskland vore de krya, fast fransosens fångar vore de ju tills fredslutet kom. De hade hållit samman hela tiden, men så i Hauna hade han själv svikit, kan tänka. Så det var så att han stött på en svensk fabrikant som sedan han blivit inbjuden till honom framkastade förslag hur han skulle kunna hjälpa honom tillbaka till friheten. Han utskrev sålunda ett gesällbrev för honom, skaffade civila persedlar och gömde honom hos sig tills trupperna avmarscherat. Då bröt Fågel upp och lämnade staden i motsatt riktning. Svår hade hemfärden varit, ja nästan otroligt att han lyckats genomföra. Passet fick han stundom framvisa och när blodhundarna skickades efter honom var det värre. En gång hade han gömt sig på de grova stockarna under en bro när gendarmerna gäng ovanpå och sökte honom. Om han då blivit upptäckt hade han måst kasta sig i floden och omkomma. Om inte hade han blivit nedskjuten, det visste han. Och vid ett tillfälle hade han måst tillgripa våld på ett par vakter. Han visste inte om den ena av de båda fransoserna bitit i gräset eller ej. Men slutligen nådde han danska gränsen och Köpenhamn. Och ombord hos en svensk skeppare kom han så över sundet till Malmö och var äntligen på svensk botten. Men ännu återstod honom en lång marsch och vinterkylan blev mer och mer kännbar. Frös och tiggde sig fram efter landsvägarna gjorde Peter Fågel och så småningom började han känna igen sig lite här och där. Södra Vi, Frödingen med sin klockstapel, Blackstad och Hallingbergs kyrkby samt Klinna. Där var backen där vargarna brukade sätta efter nattliga häståk och där var byarna Hult, Älmarsrum och Skaftekulla. Och där i backen ovanför Kårby vägskär stod milmärket av huggen sten i sitt kummel allt sedan 1737. Det var nu inte långt kvar och i slitna skodon och knapphändig klädsel i övrigt nådde han sitt torp i kvällningen. Maja Kajsa hade blivit så ädd och trodde att det var hans vård. Att detta var ett varsel att han i samma stund gjutit döden där ute. Och Maja Stina, dottern som var 4 år nu, skrek högut och tordes inte stiga fram och hälsa på sin far. Och nu satt han här med rödsvullna nävar och frostbitna kinder. Maja Kajsa grät en skvätt och ger fram till klaffen efter gesällbrevet från Hanau som Hennes Petter klarat sig hem på. Det var ju oläsligt för dem och även Anna-Stina Möllman torkade bort en tår när hon hörde att Möllman blivit fången och utplundrad på sina tillhörigheter av fransoserna efter stormningen av Lübeck. Ja, om man bara haft tjänlig vindriktning skulle man ha hunnit undan. Men nu var det inget annat än att giva sig fångna, hur ståndsatta som man var att försvara sig, medan gevären och ammunitionen låg nedlagda i lastrummen. Westerberg och Möllman kom nog hem, och Parol också var det led. Fast något fredslut var ju ännu inte tal om makterna emellan. Så gick vintern sin kos, och årbruket skulle återbörja. På Nyckelbergets gässa flammade vårdkasen som vanligt ut över Hummerstabygden i valborgsmässokvällen. Och som ett fladdrande bloss skymtades den utifrån Långsjön. Men med Peter Fågel var det inte längre som förr. Intresselös, dyster och grubblande gick han mellan torpet och ladugården och mot den tomma rotekistan och väggspiken där geväret skulle ha hängt, vände han ofta blicken. Somliga dagar kände han sig särskilt nedslagen till sinnes. Och en vacker dag stod han inne i Hallingebergs prästgård och anhöll att få sammanspråka med sin avhållne herde, Daniel Kjennell. Han ångrade sig storligen att han lämnat kamraterna så där och inte följde dem i fångenskapen. De hade alltid hållit samman där ute i kriget och borde även ha gjort detta i fortsättningen. Nu visste de inte vart han tagit vägen. Han hade kvarlämnat sin uniform och övrig utrustning, förklätt sig och mottagit ett falskpass som såg ut så här. Och vad värre var, då han skulle passera gränsposteringen under natten, hade han nästan blivit överrumplad av de franska gendarmerna och måste avgiva eld. Han kände sig numera aldrig fri från grubbel över hur det gick för det. Peter Fogel var färdig med sin berättelse och prästen, som uppmärksamt avlyssnat den, gick nu fram och klappade honom på axeln, tröstade honom att kriget hade väl ingen annan lag. Om han inte hade hunnit försvara sig där, så skulle istället gendarmerna eller posteringen nedskjutit honom på stället. Inget var säkrare än detta. Tiden gick som vanligt med en dag i sänder, men inga livgrenadjärer kom hem. Under tre somrar hade nog återhållarna fått bruka torpen helt och hållet, medan fruntimren hjälpt till med vad de förmådde, som återboken föreskrev. Men så, när det endast återstod en månad och 10 dagar i de 3 fulla åren, ankom ett ämbetsbrev till generaladjutant Gustav Wilhelm av Tibell från franska krigsministern, hertigen av Feltre, att alla svenska krigsfångar, såväl befäl som manskap och sjöfolk, enligt ett kejserligt beslut vore fria och skulle genast hemsändas till Sverige. Order var även utfärdat att alla skulle begiva sig till Wesel för att där avlämnas till svensk åtgärd och omsorg. Skrivelsen slutade med att uttrycka den franska regeringens välbehag över de svenska krigsfångarnas hedrande uppförande under denna tid. Och från Paris sände nu generaladjutant av Tibell och överste Mörner samma dag underdånig rapport härom hem till kungen, samt bifogade att krigsfångarna ankom ungefär i början av december till Wesel och i slutet av samma månad till Vismar. Då nödigt vore att fartygen vore dem till mötes, snarare något förr än senare. Långa uppehåll i städer och orter gjorde emellertid att hela vintern förgick under denna hemtransport. Först i media av januari nåddes Vismar, där man förblev stående i 2 månaders tid. I media av mars nåddes Stralsund och en månad senare äntligen Ystad och Sveriges kust, varifrån hemmamarschen fortsatte. 22 dygn senare, eller den 7 maj, var äntligen Östgötagränsen vid NS Bovad nådd, var tjustgrenadjärerna avmönstrade och fortsatte till sina hemorter. Tiderna vore emellertid alltjämt kritiska och krigiska. Svenska Pommern var ockuperad och i det nu överståndna Napoleonkriget stod ju ryssarna på samma sida som de svenska enligt koalitionen. Nu hade de istället ryckt Finland från Sverige och hemma var kungen avsatt. Han hade låtit sitt nyuppsatta lantvärn förslitas till ingen nytta inom hemlandets gränser. Borta i Lockne vid Vägskäl hade Möllman vinkat farväl åt sina krigskamrater på Tjust, Västerberg och Parol, och därifrån var han nu ensam hemåt. Och när han nu denna soliga eftermiddag den 9 maj återstod vid Gärdesgårdsgrinden till sitt torp, blev glädjen stor i familjen. Jonas Petter, nu 9 år gammal, hade blivit en redig dräng. Och det var mjörtoppskjord på näven han hälsade fadern välkommen hem från kriget med. Till vårbruket var ju i full gång. Och det här kom Lovisa, nu 5-årig, utspringande till honom. Och Anna-Stina i vävstolen hade också blivit äldre, till arbetet höll ju ständigt efter. Men återstoden av denna dag blev nu en extra fridag, till här skulle ätas och berättas om kriget som varit. Och efter kvällsmjölkningen samlades även rotehållarna i torpet för att lyssna till sin grenadör, som i så många år sett döden i vitögat och nu äntligen kommit hem. Sedan mororna dukade upp av förningen de haft med sig. Västerberg däremot möttes av sorgen när han nådde sitt torp. Gumman Hans, Anna-Lena Wångström, den andra i ordningen, hade lämnat det jordiska halvannan månad tidigare, den 20 mars, och där stod de tre barnen. Maja-Lena 11 år, Petter 9 år och Johan Erik 5 år ensamma. Av sina krigskamrater synes 115 Möllman ha kvarstått längst i tjänsten. Inte mindre än 3 kungar hade han, med 2 fingrar i höjd med bajonetten, svurit trohet under denna sin tjänstetid. Det var då först Gustav IV Adolf, han som blev avsatt 1809, och därefter Karl XIII, likaledes i 9 år, och så nu sist, efter 1818, Karl XIV Johan, marskalken som han och de andra stått på linje för där nere i Lübeck den 11 november 1806, efter stormningen och kapitulationen. Detta hade väl ingen kunnat ana. Och nu var det 1823, den goda skördens år. Och Möllman gick där som bäst i arbete med potatisupptagningen. Han måste göra en päragrop intill där i sluttningen. Och det var under arbetet därmed som han råkade ut för den här händelsen, som det talade om sig långt fram i tiden. När Möllman kommit ner någon aln i gruset stötte han på ett skelett, vilket han inte just fäste något avseende vid. När kvällen kom och arbetet med gropen avslöts för dagen hade han visserligen plockat upp skelettdelarna där på kanten, men han hade bara hunnit äta kvällsmålet och insomna, förrän det blev ett väldans gomor i torpstugan, efter någon som gick mycket tungt omkring där inne. Med skrämmande uppsyn stod en krigare av ansenlig längd, järnklädd från topp till tå, och med ett stort slagsvärd släpande vid sidan inför honom. Men man var emellertid inte bang för detta, utan tillfrågade den okände om orsaken till hans så sena besök. Lägg mina ben åter på sitt ställe, dundrade den harnesklädda kämpen, och då Möllman lovade efterkomma hans befallning följande morgon, försvann krigarejätten utifrån grusbacken, lika hastigt som han inkommit. Detta år lade Jonas Möllman in om sitt avsked med pension, vilket även beviljades i krigskollegie kungörelse av den 8 november 1824. Levde gjorde han sedan till 1837. Västerberg står i husförhörsboken 1817-24, antecknat som flyttat till Kallåker, medan Fågel efter 1812 är struken i Krokstorp under Borghult, utan någon uppgift om vart han flyttat. Så småningom skaffade sig järnbruket allt mera insteg i gårdarna här uppe. Själva Blomerängens bortskänkande till patron, den minnesvärda torsdagen, för att bromålaren skulle få sitta närmaste bordsgranne med honom och förtära ärtsoppa, var ju också en historia som länge lät tala om sig. Och snart inträffade såväl det ena som det andra, vilket gjorde de gamla betänksamma och bistra i sina anleten.
Början till skadegörelse på Kung Humles hög var grushämtningarna till landsvägen. Och ett par år efter det Möllman tagit avsked uppfördes en masugn nere på bruket. Vid denna åtgick mycket sand till kokillerna och när sedan lite längre fram ett tackjärnskjuteri uppfördes därintill fick likaledes Kung Humle släppa till gjutsanden som promades sjövägen ner under somrarna. Snart var fortkedjan alldeles borta och ett enda stort gapande hål i högen efter tusentals bortförda lass. Och lite längre fram var han alldeles jämnad med marken.